Där. Så. För det första får jag tacka så väldigt mycket för den vackra sången. Stor glädje för mig. Det är ju, när vi höll på att planera här så fanns det bara en helg kvar egentligen i höst. För att jag kände att du har inte kunnat komma till Trondheim på flera gånger, så tänkte jag, men då får vi ta den här helgen. Jag fyller ju ändå bara 53, vet ni, det är liksom mitt emellan allt. Och sen kokar den här mobilen rätt så bra, så att jag kan ägna en stor del av dagen åt att kommunicera med människor om det ändå. Och för mig kände jag verkligen att få komma till Trondheim utan att verka fromare än vad jag är, så tycker jag ofta att det allra intressantaste när man har bursdag, säger ni burs? Ja, bursdag, vi säger födelsedag, det är ju faktiskt om Herren ska uppenbara någonting. Det är det intressantaste. Så att för mig att få komma hit på min bursdag, det var klockrent. Så jag föddes 1968, strax innan klockan 18, i New York, i en stad som heter Schenectady, norr om New York, i New York State. Så det blir nästan midnatt här i Norge. Så jag är 52 än så länge, faktiskt. Det var bra. Min pappa var där, och mamma också. Pappa hade fått jobb för General Electric, som ung ingenjör, General Electric, och för NASA i USA. Han var rätt skärp, min pappa. I vilket fall, då så. Vi tackar dig, far, att vi får lova ditt namn. Vi tackar dig att vi får prisa dig. Vi tackar dig, Herre, att vi får vara här inför ditt ansikte, Herre. Tack, Herre, att vi är här idag för att vi är inbjudna av dig. Och det är det viktigaste. Det är det enda viktiga egentligen. Att det är du, Herre, som vill ha var och en av oss just här, just idag, just nu. Kom, helige Ande, och betjäna oss. Kom, helige Ande. I Jesu namn. Amen. Vi kommer tillbaka till Esra kapitel 3 där. Och när vi lämnade folket inför pausen så var ju läget mycket gott. Folket hade kommit tillbaka till landet. Det var bara en minoritet. De som hade hörsammat visionen. De hade byggt altaret. De hade börjat med insidan först. Och som det står så vackert i Esra 3, vers 11. Vi läste det innan paus. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god. Evig hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Sen kommer vadå? Sen blir det inte lika roligt. För sen kommer attacken. Ni vet, ingenting på jorden innan Jesu återkomst kommer att ske där Guds rike går framåt utan att det blir attackerat. Djävulen är bara en dålig förlorare. Han kan inte göra någonting som inte Gud tillåter. Jag brukar säga, djävulen vet bättre än de flesta kristna att Gud är allsmäktig, att Jesus redan har vunnit segern. Uppenbarelseboken 5:5, Johannes ser in i himlen och så får han höra, lejonet av Judas stam har segrat. Djävulen vet det bättre än de flesta kristna, men han hatar det. Han kan inte göra någonting som inte Gud tillåter, men han rasar för att han vet att hans tid är kort. Han rasar i panik, han är desperat, han är arg. Och Så fort någonting går framåt som har med Guds rike att göra, så behöver vi räkna med att det kommer att komma en attack. Inte nervöst, inte i fruktan, men så att vi, precis som man kan använda svagheten för att bygga altare, så kan man använda vetskapen om att det kommer en attack, att det är kamp, att det är strid. Den vetskapen kan man också låta Herren förvandla till en välsignelse. Så att det gör att jag behöver dra mig nära Jesus. Eller? Jag behöver det beskyddet. Jag behöver leva nära Jesus. Det är ju alldeles utmärkt att det är attacker. Tack gode Gud att det är attacker. För då måste jag leva nära Jesus. Eller? Vore det inte attacker, då kunde jag liksom glida på lite själv. Men eftersom det är så mycket attacker, då måste jag ju nära Jesus. Varje dag. Okej. Attackerna kommer. Motståndare kommer. Och vet ni vad motståndarna säger på hebreiska till folket och ledarna? Fritt översatt. Motståndarna. Vet ni vad de säger? Buh. Buh. Ni vet, djävulen är lögnens fader. Det är alltså han som har uppfunnit lögnen. Han är själva lögnaren nummer ett. Han har skapat lögnen. Han kan inte skapa något eget. Han kan bara pervertera det Gud gör. Djävulen är en tråkmåns. Det är inte djävulen som har skapat färgen, lusten, leken, dansen, smaken, skönheten, musiken, skrattet. Det är Gud som har skapat allt det. Djävulen är en tråkmåns. Han är en tråkig som finns. Han kan bara pervertera det Gud har skapat och göra det värre. That's it. Men då, han är lögnens fader. Och jag tror att hans vanligaste lögn är att han försöker att lura oss. Han ljuger om hur mycket makt han har. Han vill få oss att tro att han är större än vad han är. Jag vet inte om ni har den barn, och vad det heter på norska i så fall. Har ni en tecknad serie om en liten björn som äter honung och blir stark? Ole Brum, ja. Den här serien kommer från Sverige faktiskt. Så att jag tror att egentligen vårt namn är ursprungligt då. Det är Bamse. Ja, det är Bamse jag menar. Ja, då är det så här att det finns en buse i Bamse. Jag lärde mig något om djävulen när jag läste serietidning för mina barn när de var små. Bamse. Så bara plötsligt lyste en helig ande på någonting. Att det är så här det fungerar med djävulen. För då var det så här att stora stygga vargen, han var på dåligt humör. Han skulle skrämma folk. Men problemet, vet ni vad det var? Det var när han tittade sig i spegeln. Så såg han att nej, jag kommer inte skrämma någon. Så då förstod han att jag måste hitta på någonting. Så vad gjorde han? För han är ju smart, stora stygga vargen. Jo, han köpte, ni säger ballong. Han köpte en ballong, en stor ballong som är... hade formen av ett monsterhuvud som var typ 10 gånger större än han själv. Och nu gick det bra att skrämma folk. Han gick med monsterballongen framför sig och alla sprang allt vad de kunde när han gick fram så här. Det såg oftast ut i kyrkan. Han kommer där med sin monsterballong och folk sticker. Men Bamse, han hade ju vadå? På svenska heter det dunderhonung. Ja, men du ser, han hade dunderhonung. Den helige ande. Det är dunderhonung det. Eller? Så Bamse gick lugnt fram med en nål och punkterade ballongen. Det är det den helige ande vill göra i ditt liv. Han vill punktera monsterballongen. Som får dig att leva i fruktan för allt och alla. Allt är så farligt. Tänk ifall jag gör ett misstag. Tänk ifall någon blir arg på mig. Tänk ifall jag vittnar om Jesus och han inte vill lyssna. Tänk ifall det går illa så. Tänk ifall det går dåligt på det sättet. Och så lever vi hela tiden i fruktan, va? Och nu till folket säger motståndarna bö. Och vad händer? Jo, Esra 4:4. Men folket i landet fick judarna att tappa modet och avskräckte dem från att bygga vidare. Och så går vi till Esra 4:24. Alltså upphörde arbetet på Guds hus i Jerusalem. Vet du? Den onde, han vill egentligen bara en sak. Vet du vad han vill? Egentligen bara en sak. Han använder 1000 olika strategier för att nå dit. Att det här med monsterballongen, att verka starkare än vad han är och skrämma dig. Han vill också binda dig i din egen synd. Han är åklagaren, Satan, Satan på hebreiska betyder åklagare. Han blandar sanning med lögn. Så han, jag har sagt det säkert här innan, för det är en av mina vanligaste bilder. Han vill ge oss ett andligt kink. Ni säger kink, eller hur? Jag har haft kink en gång i mitt liv. Jag fastnade så här. Och i 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt, väldigt långtråkigt. Han försöker ge dig andligt kink. Så att han vill att du ska sluta titta på Jesus och börja titta på dig själv. Och så vill han att du ska försöka göra dig själv mer rättfärdig. Han vill att du ska göra dig själv mer kärleksfull. Göra dig själv mer from. Gör att du själv älskar Gud mer. Lycka till. Ingen har lyckats i egen kraft. Det är helt hopplöst. Vår rättfärdighet är en fläckad klädnad, Jesaja 64. Utan det vi behöver, det är att varenda dag fästa blicken på Jesus. Varenda dag. Hans rättfärdighet. Hans förlåtelse. Hans nåd. Det är det. Så den onde försöker också få oss alltså att få andligt kink. Vi kommer komma tillbaka till det. Jag ska visa det alldeles strax här. Men det han är ute efter, antingen genom att försöka binda dig sen i fördömelse, förkastelse, alltså kink så här, att du tror att du är på väg till helvetet, att Jesus förlåts ger inte dig, eller om det handlar om att skrämma dig så att du liksom, du vågar knappt göra någonting för Gud för det är så farligt allting. Och 1000 andra saker. Komma med grottmoln, ett grottmoln av nedstämdhet så liksom så här. Vet, på 1000 olika sätt. Han försöker också strypa maten. Han är tjuven. Han försöker få dig att inte läsa Bibeln, inte be, inte umgås med andra kristna. Ni vet, en bibelstund per dag gör dig pigg, frisk och glad. Så är det. Och det är just därför det är kamp kring Bibeln i ditt liv. Känner du igen den kampen? Det är kamp kring bönen i ditt liv. Han är tjuven. Han försöker stjäla undan det där. Han försöker svälta dig på andlig mat. Varför? Han har bara ett enda syfte. Vet du vad han vill? Alla de här strategierna är bara för att uppnå ett mål. Vet du vad det är? Det är precis som folket här. Vad jag läste. Alltså upphörde arbetet på Guds hus. Han vill att du ska sluta. Det är det enda. Det är hans mål. För du ställer till problem med honom. Om du är fylld med den helige ande och du går på Jesu ledning och du går tillsammans med resten av Kristi kropp, då är du en del av Guds armé på jorden. Du ställer till massa problem för honom. För där du går runt, där är Jesus med dig och då drivs ondskan ut. Och det är precis det sista han vill. Och därför vill han att du ska sluta. Sluta. Sluta tro på Jesus, sluta läsa Bibeln, sluta be, sluta gå i dina nådegåvor, sluta vandra med ljuset, sluta ställa till skada för honom och hans imperium. Det är det han vill. Han vill att du ska sluta. That's it. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Einfach på tyska. Det är mycket enkelt. Han vill att du ska sluta. Och jag tror... Jag behöver ju inte prata om Trondheim. Jag kan ju prata om där jag kommer ifrån. Mölndal. Det är orten där jag bor. Mölndal. Och jag tror det att jag tror många har hamnat i under pandemin, mer eller mindre, många har hamnat i en negativ paus. Man har slutat med fel saker. Man läser Bibeln mindre och mindre, man ber mindre och mindre, man möter andra kristna mindre och mindre, man vandrar sina nådegåvor mindre och mindre, och vad händer då? Det blir så sömnigt allting, det blir så grått, det blir så såsigt, det blir så bekvämt, det blir så likgiltigt, lite så där bekvämt är det, och lite skönt är det när man tittar på den sjunde tv-serien, när man surfar på den åttonde timmen på dagen eller vad det nu än är för någonting, men efterhand så börjar det bli ganska tomt. Vi märker i Bibeln att den negativa pausen var inte bra för folket. Vi får en chockerande insikt. Har ni sett Zakaria 3? Zakaria, den näst sista gammaltestamentliga boken. Säger ni Zakaria? Zakaria får syn i en vision. Så får han syn på, ni vet, inte vem som helst i folket. Det är liksom inte en vanlig man eller kvinna i folket. Han får syn på vem då? Jo, han får syn på honom som i vår tidigare text stod i full helig mundering. Nämligen, sedan lät han mig se, Zakaria 3 vers 1. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel. Och det börjar ju bra. Överste prästen, Kohen Hagadol, med efoden, med bröstskölden, med guldet, med guldplattan där det stod helgad åt Herren, med granatäpplena, Rimon som ska påminna om lagen, som pinglar vart han än går, som är en stor, stor förebild, ett tecken på Herrens egen närvaro. Vad har hänt med honom? Vet ni hur länge de hade paus? 16 år. 16 år. Negativ paus. Vi har haft 1,5 år. 16 år. Och vad har hänt? Jo, det står så här. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens ängel, och så kommer det, lyssna. Och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Han är där direkt. Men, vers 2, det här är ett ord till dig. Finns du här som har trillat ner i diket? Och bryr inte om hur jag tittar, för det är liksom, jag bara tittar runt på församlingen. Och jag pratar mest om mitt eget liv. Och oss i Mölndal, ni vet, jag pratar om det, det var i Mölndal. I Mölndal har många trillat ner i diket. Det är så, vet ni, när vi börjar vända ryggen till Gud, då kommer vi trilla ner i diket. Alltså vi blir avgudadyrkare per definition. Frågan är inte liksom om vi kommer hamna i diket. Frågan är vilket dike kommer vi hamna i. Och om du undrar vad det är för diken, då kan jag säga, jo men det är det dubbla kärleksbudet fast tvärtom. Det är att älska Gud över allting fast man inte gör det. Det är ju tvärtom. Eller älska sin medmänniska som sig själv. Nej, men det gör man inte. Man blir väldigt bekväm, bryr sig om sig själv. Eller det är de 10 buden baklänges. Du ska inte andra gudar ha jämte mig. Ja, men då börjar man ha andra gudar istället för Gud. Alltså annat blir viktigare än Gud. Jag kommer aldrig glömma, jag var på bönevandring här i Trondheim. Och nu vet jag inte om det är kvar, men det fanns ett kungamuseum här på andra sidan. Jag vet inte om det är kvar. Ja, och då kände jag en helig ande ledde mig in i Kungamuseum. Det var innan jag träffat någon kristen här i Trondheim. Jag var här och bad för mig själv. och jag var ju här ett antal år. Och så bara kände jag en helig ande ledde mig in där. Och jag försökte säga till Herren att jag menar, norska kungahuset är fantastiskt. Men det kanske inte har så mycket koppling till mig och min tjänst. Men jag bara upplevde Herren och sa kom in, gå in. Så gick jag in. Och så kom jag till ett hörn av Kungamuseet. Och just där hade de gjort en uppgift till skolelever. De hade såna här, vad säger ni, skyltdockor i huvuden. Skyltdockor i affären, ni vet, som har kläder på sig. Mannekin. Utställningsdockor. De hade huvudena på utställningsdockor. Bara huvudena som stod i ett hörn. Och då hade skolelever fått en uppgift. Vet ni vad de hade fått för uppgift? Så här lät den. Vad är kung i ditt liv? De fick göra en krona. Det som var kung i deras liv. Vad var kung i deras liv? Och när vi är barn, barn är ju som barn, de är ärliga va. Så de gjorde ju en krona kring, vad är det uppfyller de? Så liksom, ett barn, vad hade han? Det var en stor fotboll. Nästa barn hade tv-spel. Tredje barnet hade en sminklåda. Ni vet. Och bara, jag bara känner heliga ande, sa precis, ni vet. Det står så här på hebreiska, andra Mosebok 20. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Det står på hebreiska, bokstavligt översatt. Du ska inga andra gudar ha på mitt ansikte. Så att när vi vänder ryggen till Gud, det som händer är att andra saker blir viktigare. Det som händer är att du vet, Gud ger oss massa gåvor. Massa gåvor. Vi får jättemycket kul med Gud. Gud är ingen sån här religiös tråkmåns liksom. Utan du får jättemycket roligt. Åk skidor, gå och kolla på sport, dansa, ät kryddig mat. Du vet, lev ett härligt äktenskap. Alltså du får ha så mycket härligt, underbart som Herren liksom ger oss. Det är han som har skapat allt det goda, härliga. Men det som händer när vi vänder ryggen till Gud är att saker får fel proportioner. Vad är din krona? Är det en skärm? Ta de 10 buden och dra dem baklänges bara. Då hittar du vad som händer. Vilket dike vi hamnar i. Men nu kommer hopp. Zakaria 3, vers 2. Men Herren sa till Satan, Herren ska straffa dig Satan, ja Herren ska straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem, är inte den en brand ryckt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Alltså det här är häpnadsväckande syn. En överste präst som är klädd i orena kläder. Han har varit i 16 år i diket. Ni vet, så jag tänkte så här, det kanske blir bättre om man tittar i hebreiskan. För orena kläder, det låter inte så trevligt, tänkte. Det låter kanske bättre på hebreiska. Det kanske inte riktigt är så farligt. Och ni vet, jag gick in i hebreiskan och tittade. Vet ni vad det står? Det är den värsta typen av orenhet som existerar. Alltså, han luktar exkrement. Säger ni exkrement? Man får en klärnypa på näsan. Det luktar inget gott. Det är den värsta typen. Överste prästen! Bara nersmetad. Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängen. Och ängen sa till dem som stod inför honom, lyssna, ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua, se, jag har tagit din missgärning från dig. Och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, sätt, och titta här, då hoppar Zakaria in. Alltså, Zakaria profeten blir så engagerad när Gud säger liksom att ta bort de här orena kläderna. Han är så chockad av syn. Zakaria kan liksom inte, han hoppar in i profetian, han hoppar in i Herrens tilltal. Så han börjar tala. Då sa jag, sätt en ren turban på hans huvud. Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Så att, vad är det här? Det här är förlåtelsen. Det här är Kristi rättfärdighet. Han ikläds Kristi rättfärdighet 500 år innan Jesus kommer. Och när Johannes får se in i himlen så ser han, hur kommer man till himlen? De har haft fläckade kläder, men så ser han, vänta nu, de har blivit rentvättade med Lammets blod. Så tänk idag, vill Jesus bestänka dig med sitt blod? Och imorgon vill han göra det igen. Och i övermorgon gör han det igen. Han vill ta av dig de orena kläderna. Han vill skölja dem rena med Lammets blod. Det är väl nästan halleluja, eller hur? Om vi än är vid där gränsar vi halleluja liksom. Och jag ska inte hålla på så länge till och plåga dig. Men det djur som jag har blivit påmind om Inte bara här, utan den senaste månaden. Vi hade en bönresa genom Sverige i OAS-teamet. Vi kunde ju inte ha konferens. Vi fick inte vara så många som ni. Här i Norge fick man ju vara 1000, 1300. Jag predikade i Fredrikstad på OAS. De var 1300 personer. Så de fick ju vara ganska många där. Det tog en stund att komma över gränsen, men sen gick det bra. Men vi hade en bönresa. Och då var vi uppe i vi åkte genom hela Sverige och sände online-sändningar. Det har faktiskt, Gud har välsignat det. Vi har haft, vår statistiker sa förra sommaren att vi hade 35 000 som följde någon av våra sändningar. Inte alls bara några sekunder, utan så följde liksom typ en sändning. Så. 35 000 olika personer. Så det är Guds nåd. Då satt vi hemma hos vänner uppe i norra Sverige, långt upp i norr. Och så började de berätta. Jag kände smörjelsen kom. De visste inte att det här skulle ha med Gud att göra. Det var bara en fin fikastund. Jag hade kristna fina vänner, så det har allt med Gud att göra. Men jag tror inte de visste att det var profetiskt tilltal till mig. Men då började de berätta om att vid Torneälv. Vi vet Torneälv i norra Sverige. Torneälv. Långt upp, långt upp. I höjd med Narvik kan man nästan säga. Lite under Narvik. Fast i Sverige då. Så började de berätta om att ovanför Torneälv, precis där de bor, de här, de bor i en liten by uppe vid Torneälv, så flyger där ett örnpar. Ni ser örn? Ett örnpar. Och de är så majestätiska, de här örnarna, vet, när de flyger. Vet, örnar, vilka djur. Vet ni att örnar med sin blick kan se detaljer på 3 kilometers håll? Våra ögon är ingenting jämfört med dem. Alltså de kan se detaljer på 3 kilometer. De är extremt skickliga flygare. De flaxar inte särskilt mycket. Som andra flygare. Så här, utan de kommer upp. De går på uppvindarna. De är suveräna på att navigera. Och de örnar har en extrem precision. De når sitt byte. Vet du vad de berättade från Torneälv? Att en av de här örnarna hade en gång försökt ta med sig ett lamm. Lyckades inte. Men alltså, det är inga småfåglar. Det är inga bofinkar. Det är majestätiska, mäktiga varelser. Örnarna lägger stor kraft på att hålla sina vingar rena. Lägger stor kraft på att hålla sitt bo i ordning. Väldigt olikt andra fåglar, många andra fåglar. Och örnar bygger sitt bo högt. De bygger inte sitt bo bland kråkorna. De bygger inte sitt bo bland internetkommentaren och allt gnäll fram och tillbaka. Det är inte där de bygger sitt bo. De bygger sitt bo högt. Där är de. Vi tittar i Saltaren 103. David talar om örnen. David skriver. Tänk att David som hade så mycket strid i sitt liv. David var inte syndfri, det vet vi. Han begick stora misstag. Men Davids storhet, vet ni vad det var? För det första var han Herrens krigare. Han gav sitt liv för Herren, för det gjorde han verkligen. Han hade smörjelsen, oljan. Det var det som var skillnaden. Han hade blivit smord med oljan. Han gick i smörjelsen. Och han var Herrens kämpe. Han gick i smörjelsen. Och han frågade Herren. Det finns en fras om David som kommer in genom hela hans liv, och det är på hebreiska David sha'al Adonai. David frågade Herren, och David frågade Herren, vad gjorde han sen? Sen frågade han Herren. Typexemplet är en gång fiender kommer upp mot Jerusalem. Filister. De håller på att komma uppåt. Och vad gör David? Jo, han frågar Herren. Och Herren ger honom en strategi, precis hur han ska slå ut fienderna. Och så slår han ut dem, för han vet att det är Herren som gör det. Herren ska strida för er. Alltså de stred ju, men det var ju Herren som ledde det. Nästa dag kommer samma fiender från samma håll på samma sätt. För mig hade det varit väldigt lätt att tänka så här, aha, nu kommer de igen. Ja, men då vet jag vad jag ska göra, för det sa ju Gud igår. Igår sa han ju liksom att fienderna slår man ut så här, men inte David. Vad står det? David sha'al Adonai. David frågar Herren igen. Och den här gången ger Herren honom en helt ny vägledning. För striden är beroende av Herren. Och så slår David ut. Och sen föll David i synd, absolut. Han var en rättfärdiggjord syndare som du och jag, men vet du vad hans storhet var där? När han hade syndat, då gick han inte ifrån Gud, utan då gick han till Gud. Han skriver Psaltaren 51, när han har begått en mycket grov synd. Men han går rakt inför Jesus. Han ställer sig helt naken inför Jesus, eller inför Fadern, Sonen och den helige Ande, Sonen innan inkarnationen såklart. Men han ställer sig inför Herren, ska jag säga. Han ställer sig inför Herren, den treenige, för Herren har ju alltid varit treenig. Och så säger han bara, förlåt. Förlåt. Han får ju dessutom se Jesus 1000 år innan Jesus kommer. Han ställer sig inför Herren och säger förlåt. Helt naken, utan något eget att komma med. Läs gärna Psaltaren 51. Davids storhet, han gick inte från Gud, han gick till Gud när han hade syndat. En stor förebild. Och nu skriver David Psaltaren 103. Och han får ett profetiskt ord. Och han skriver så här. Det här är till dig och det här är till mig. I den här tiden. Jag tror att det här är ett ord för vår tid. Jag har burit den här i mig. Den senaste en och en halv månaden. Jag tror verkligen det här är, liksom, det här är någonting Herren vill ge oss nu. I alla fall mig. Det är i alla fall Guds ord. Så det är bibliskt. Det står så här. Av David. Lova Herren min själ. Hela mitt inre prisans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Och så kommer det. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Men ett örnar är mycket, mycket noga med att hålla sina fjädrar rena. Varför? Jo, för att de behöver exakt, speciellt, det var en man när jag predikade om det här. Han hade varit i Alaska och tagit kort på örnar. Han är en predikant. Så han varit ute i Alaska och så hade han bett Gud när han gick med pastorn ut i, ni vet, i norra Alaska. Herre, du vet jag är ute här, jag har rest långt här. Skulle inte jag kunna bara få se en örn? Och så får de se en kungsörn, en mäktig kungsörn. Och där ser man just att det som är viktigt för örnen också, det är vingspetsarna. Otroligt viktiga. För de använder dem precis för att kryssa rätt i vinden. Ni vet, det är därför vi behöver ta emot förlåtelsen varje dag. Vi behöver låta lammets blod skölja våra fjädrar rena varje dag. Syndfri ingen av oss. Men blodet, lammets blod, kan vi ta emot varje dag. Så fjädrarna hålls rena. Och när David här skriver då om så att du blir ung på nytt som en örn, då har ju det att göra med, och jag tror faktiskt det här är en hälsning till dig, det är att Herren vill idag, på väg ut ur den här pandemin, vill han, hur din tid än har varit, bra eller dålig, eller mitt emellan, eller både och, han vill låta, och det handlar inte om dig som kan, dig som är from, eller dig som har jättebra statistik, utan det bara handlar om, vill du? Om du vill, så vill Herren låta dina vingfjädrar växa ut igen. Han vill låta dina vingfjädrar växa ut igen. Han renar dem med blodet. Han låter vingfjädrarna växa ut igen. Och då får du inga B-fjädrar. Du får liksom inga gamla fjädrar. Så här, ja, men då får du halva fjädrar. Nej, men nu kan du inte flyga så högt som du flög innan. Nu får du liksom hålla till godo med fjädrar som är... Alltså du, vad får du? Du får liksom kråkfjädrar fast du är en örn. Liksom. Så det sitter kråkfjädrar här för att du har ju gjort bort dig. Nej, nej, nej. Det kommer ut örnvingfjädrar. Och örnar, vad gör de? Jo, mina vänner. Örnar, vi har sagt det redan. De flaxar inte. Utan de går med uppvinden. Jag tror, Rosh Hashanah, som är Yom Teruah, basunklangens högtid. Jag tror att Herren är på väg med en uppvind. Frågan är om du vill ta den uppvinden. Han kan inte tvinga dig. Du behöver sträcka ut dina vingar. Du behöver säga till Herren, jag vill vara med. Du behöver kasta dig ut ur bot. Men då kommer... Så kommer uppvinden. Sebbe, han har fått ett ord. Din underbar broder. Han har inte av sig så ofta, högst någon gång per dag. Och han är precis som jag, han är inte alls syndfri. Vi behöver Jesus förlåt sig desperat varenda dag. Men jag tycker han är som en liten David han knatar runt, tycker jag. Det är väldigt, han är väldigt ödmjuk också, tycker jag. Han växer mer och mer, det är faktiskt starkt att se. Han var vittnade på ett säkerhetsfängelse här för ett par veckor sedan. En månad sedan nu. Och så vet ni vad fångvakten sa? Han vittnade om Jesus för fångarna och fångvakten blev sur på honom. Så fångvakten sa så här: du kan fortsätta prata liksom, om Gud, det är fine. Liksom. Men du behöver inte nämna Jesus så mycket. Vet ni vad fångarna sa då? Och det här var några av de grövsta kriminella i Sverige. Då säger inte fångvakten, nej. Låt honom prata om Jesus, så pekar han på Sebbe. För när han pratar om Jesus, då lyser ju ansiktet. Det säger grovt kriminella. Vet, folk här ute, de är mer öppna för evangeliet än de någonsin varit. De kan, du vet, folk är läskunniga. Alltså folk är inte förståndshandikappade de flesta. Om de tittar här så ser de att världen håller på att rasa. På alla plan. Det håller på att rasa. Det Jesus har profeterat om sen 2000 år, det Bibeln talar om, att vi är på väg in i den största storm som mänskligheten någonsin har sett. Vi ser ju förstormarna till den storstormen, skulle jag vilja säga. Finns det något område i mänskligheten som inte skakar just nu? Finns det på något sätt som vi inte blir skakade? Vi blir skakade på alla sätt som existerar. Och mer blir det. Det går ju inte neråt, det går ju uppåt. Det här är ju inget, det måste inte vara kristna för att fatta. Det här fattar ju alla, det skriver ju alla om. Eller hur? Att skriva om stormen är inget nytt, det gör ju alla. För den är så uppenbar. Men mina vänner, det har gjort någonting. Det har gjort att människor där ute är öppnare än någonsin för evangeliet. Uppvindar är på väg. För de kristna som vill ta dem. Ett ord som kom till mig när jag var på väg hit. Jag blev påminn om Sebbes ord. Jag var på en uppstartsträff tillsammans med honom för ett par dagar sedan här för hela hans organisation. Och han har fått ett ord från Herren. Vi ska ju ha kampanjer. Sen vet ju bara Gud om det blir kampanjer som vi har tänkt om. Men vi frimodigt planerar i alla fall. Så vi ska göra kampanjer bland annat i de tre största städerna i Sverige. Nu det här kommande året. Och i Stockholm så skulle vi haft ett tält. Men mer och mer så har vi känt att tältet kommer inte räcka till. Så nu har vi hyrt Tele2 Arena med plats för 40 000 personer. Och det som är tanken är så att det här ska inte vara ett möte för de kristna. De kristna får vara utanför och be. Utan det här ska vara ett möte för de som ännu inte tagit emot Jesus. Det är det som arenan är till för. Och då har Sebbe fått skördens år. Skördens år. Och det handlar alltså inte om att vi ska gå ut nu i det här året. Det får bli lite på undantag. Utan en uppvind från den helige ande. Det tror jag han vill ge oss. En uppvind in i skördens år. Och ett ord som jag fick då i koppling till det på väg hit. Jag tror Herren har ett ord till många i den här kyrkan just nu. Jag fick det dagen innan jag kom hit. Så här. Jag tror Herren vill hälsa till många här inne. På tal om uppvind. Jag vet inte om du är som jag. Jag ska strax sluta förresten. Vi har hållit på för länge redan. Vi ska säga B. Ja, nu ska vi strax sluta. Är ni vakna? Ja. Alltså, så här. Vi ska precis stänga ner här. Men vi ska be också. Jag tror vi har en enorm förmåga att diskvalificera oss själva. Diskvalificera oss själva. Vi tänker väldigt djupt inom oss att det gäller andra. Uppvind, Hans. Ja, amen, halleluja. Det tror jag på. För andra, men inte för mig. Eller hur? Men jag tror just för dig, det här ordet kom till mig igår. Så säger han, det är Jesus som talar, som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Och det är mycket mer att du inte vet vilken dörr det är. Det är mycket möjligt att Gud kommer överraska dig. Jag har märkt att jag inte är så profetisk som jag tror. Alltså i mig själv är jag faktiskt inte alls. Jag måste, profetians ande, absolut. Då blir det profetiskt. Men när jag liksom försöker ta det från mig själv. Då tänker jag så här, jag är omringad av 40 dörrar. Och liksom, jag känner på mig. Det blir nog dörr 38 liksom. Och då flyger dörr 16 upp. Det är Herren som visar att han har kontrollen. Så du kanske inte vet vilken dörr som kommer flyga upp. Men jag lovar dig att du har öppna dörrar framför dig om du vill flyga med Herren. Öppna dörrar framför dig. Ja, det är den tiden. Jag tror vi går in i en tid av öppnade dörrar. Och så tror jag också att Herren vill. Det finns mycket Gud ger. Han ger jättemycket, halleluja. Han jobbar via vår vishet, absolut. Han jobbar via vårt förstånd och det är underbart. Men det tror jag liksom i Norden, inga kristna i Norden underskattar förståndet. Eller visheten. Det har Gud gett oss och det är underbart, halleluja. Men liksom, det vet vi kristna i Norden om. Vi agerar väldigt mycket utifrån vishet. Jättebra, halleluja. Det är ett sätt Gud leder på, men... När jag här i morse och när jag kom igår så kände jag att det jag tror också Herren säger det är att han vill påminna dig om profetians nådegåva. Att han talar profetiskt. Jag tror många här inne har delvis levt med den profetians nådegåva som är verklig i ditt liv. Men sen har man mer och mer stängt ner den. Du har mer och mer börjat gå vis. Du förväntar inte längre tilltal från Herren i vardagen. Det gäller kanske inte er, det gäller kanske mest mig. Men alltså, jag bara fick det. Så det kanske gäller någon i alla fall. Och då blir jag bara påmind om ett sådant exempel. Jag har en vän, tro till dig. Jag har en kompis. Han heter Stefan. Han leder en kristen segelbåt som heter Elida. De åker runt och evangeliserar genom en segelbåt. Det är ett bra sätt att evangelisera. Det är smart, de har bryggmöten och i Sverige, vet ni. Det är jättebra. Och... han är andra generationen för att det här började med hans pappa Tarren. Och hans pappa Tarren, han var en gudsman. Och en gång så var Tarren och min kompis då, Stefan, som ju var, han var väl kanske tonåring då. Han var ute och åkte med sin pappa. Och de brukar ju ha mycket folk på båten. Men nu var det bara de två. Det var väl liksom... inte säsong, de höll på att göra ordning båten. Jag vet inte varför, men det var bara de två på en stor segelbåt. Och tänk er nu här. De åker, jag tror det är på morgonen. De är ute i havsbandet i västra Sverige. Precis ute vid havet, fast nära liksom fastlandet. Och det är total dimma. Hänger du med här? Dimma. Havsbandet. Åker med båten, bara de två. Så att Stefan, han var ju uppe på däck och styrde. Och hade ju nog med att titta på sjökort och inte gå på någon grund och sådär. Liksom, för de var ju nära och man såg ingenting. Alltså. Det var totalt tjockt. Då kommer hans pappa Tarren upp från kabyssen. Och han är helt, liksom, helt igång. Och så säger han till sin son Stefan. Stefan, säger han, du ska spela trumpet. Och Stefan bara säger, ja men pappa absolut, det kan vi göra på någon bryggmöte liksom sen när det kommer folk eller sådär, absolut. Men du vet nu så, det är morgon bara och jag är lite trött här och det är dimma, det är liksom, du vet. Nej, 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 du ska spela trumpet just nu. Du ska spela trumpet, ställ dig längst fram. Du ska ställa dig längst fram, spela Amazing Grace. Ni vet Amazing Grace? Ganska central text liksom. Helt totalt dimma. Och Stefan bara, vad sa du? Jo men alltså, du ska ta trumpeten, snälla Stefan. Kan du ställa dig längst fram ifrån? Och han känner ju sin pappa, att nu är pappa envis. Nu är pappa jobbig liksom, han kommer inte hålla tyst förrän jag gör det. Så jag måste göra det liksom. Så lite surt så springer han ner och hämtar trumpeten liksom. Så här koko liksom. Tänkte så här, nu har min pappa tappat det. Jag undrar när min pappa skulle bli senil. Det är nu liksom. Det var det han tänkte. Aha, det är nu han har blivit senil. Jag undrar liksom, när kommer det hända? Det hände nu. Jag bevittnade exakt ögonblicket när han blev senil. Men nu gäller det bara att hänga på. Det får vi ta sen liksom. Så han springer fram längst i fören och så börjar han spela på trumpet. Han spelar ett par minuter då liksom. Amazing Grace, ni vet. Längst fram i trumpeten i dimman där segelbåten går. Ja, sen, jag vet inte hur länge efteråt det är. Men jag tror att det är typ, det kan vara... ett halvår, ett år. Jag hörde honom berätta om det här. Bara för, jag mötte honom för en månad sedan när jag var predikad på ett ställe. Så jag hade läst om det, men så bad jag honom återberätta det. Så jag vet att det här verkligen stämmer. Då kommer det fram en man på ett möte de har. Bryggmöte. Och mannen säger, jag är vid liv tack vare er. Han bara, aldrig träffat honom. Då vet han, mitt liv hade havererat. Jag var missbrukare. Min fru skilde sig från mig med rätta. Det väntade ett brev hemma att hon ville inte leva med mig längre som jag var. Jag var avklippt från mina barn och från min fru. Min ekonomi hade rasat. Så jag tänkte, livet är slut. En tidig morgon åkte jag till havet för att ta livet av mig. Jag ställde båten. Jag gick ut på en klippa. Jag hade alla mediciner för att liksom knocka ut mig själv. Och sen skulle jag bara slänga mig i havet och drunkna. That's it liksom. Och jag vet att jag tänkte göra det. Livet var slut. Men så kände jag bara, precis på slutet här, okej, Gud, bara ropade jag, om du finns så tala nu. Exakt då så hör jag trumpeten spela min favoritsång om Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretched like me. I once was lost, but now I'm found. Jag visste att det var ni. Jag såg, han såg väl någonstans siluetten möjligtvis. Liksom. Jag vill tacka er, för tack vare er. Jag är inte bara vid liv. Jag har tagit emot Jesus. Herren talar. I Jesus lever vi under en öppen himmel. Det intressanta är inte frågan hur ditt liv har varit fram till nu. Det har varit mycket segrar. Det har varit kanske en del i diket. Men den intressanta frågan, det slog mig själv, det är, vad ska hända nu? Och det här vill jag inte överdriva. Det sista vill jag inte överdriva. För jag har riskerat att bli övertänd på det här. På ämnet Trondheim så riskerar jag att gå igång för mycket. Jag vet det. Men alltså, när jag går runt den här kyrkan som jag gjorde igår kväll. Här har Guds vulkan smält av för hela Norden. Sen jag kom första gången till Trondheim och bad här många år innan jag mötte någon kristen här, så har jag en bön bara. Herre, gör det igen. Gör det igen i den sista tiden. Låt en vulkan, låt din vulkan brisera i Trondheim igen. Låt det igen. Inte för att vi förtjänar det, men på grund av din nåd. You don't live in any place. You live in Trondheim. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Vi ber om förlåtelse för all vår synd. Herre, förlåt oss för allt det där vi har fastnat i diket. Det gäller i högsta grad mig. Jag tror det gäller fler i den här kyrkan. Jesus, förlåt oss. Vi står som Josua, överste prästen, med en fläckad klädnad. Herre, kom just nu Jesus med lammets blod. Kom just nu och bestänk oss med ditt eget dyrbara försoningsblod, Jesus. Inte för att vi förtjänar det, men för att du älskar oss. För att du är nåd. För att du ger oss din nåd. Jag tror Jesus säger till var och en här inne som ber den bönen. Jesus säger som i Markus 2, mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Och här är jag förnimmer idag en öppen himmel. Inte bara i den naturliga världen utan även i den andliga världen. Inför Jom Teruah, basunklangens högtid. Herre, jag ber dig att du blåser i basun. Blås i basun. Herre, uppliva vår ande. Blås i basun. Väck oss. Men Herre, blås i basun för hela Trondheim. Blås i basun, Herre. Ber om det, Herre. Blås i basun. Kom, heligande. Jag ber om en öppen himmel. Jag ber om en profetisk ande. Kom helig ande. Bara utgjut över oss profetians nådegåva på nytt. Här är ett nytt mått. Kom och rena våra fjädrar. Kom och ge oss din uppvind. Kom och ägga vårt inre så vi vill kasta oss ut varje dag. Vi kastar oss ut. Ta emot din uppvind. Här är jag be för de öppna dörrarna. Här är jag tror att det finns många öppna dörrar för människor i den här kyrkan. Många öppna dörrar den här hösten. Här är låt dörrarna gå upp. Låt dörrarna gå upp. Och Fader i Jesu namn, jag ber till dig för Trondheim. Herre, jag tackar dig för allt som har skett här. Jag tackar dig för min mormors mor som fick gå till kyrkan en gång varannan vecka. Vilken krigare, vilken tjänarinna. Jag tackar dig för henne. Jag tackar dig för att hon fick sitta på pilgrimsvägen till den vulkan som en gång briserade på den här platsen. Som var ett ljus, som var ditt ljus för hela Norden. Herre, vi ber dig bara, gör det igen. Gräv upp brunnarna. Låt vattnet flöda. Gör det igen, Herre. Gör det igen. Gör det igen.